Dagens gäst är en veteran i aktiesammanhang och har varit instrumentell för riksorganisationen Aktiespararna under deras storhetstid. Inte minst när Volvos Norge-affär stoppades. Gunnar har varit vice ordförande för Aktiespararna under perioden 1989-1997 och chef för organisationens bolagsbevakning i många årtionden, vilket också gjort att han har hunnit gå på över 2000 års stämmor. Och det fylls på, som jag har förstått det. Med mig i studion för att berätta om sin resa har jag Gunnar Ek. Varmt välkommen till podden.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här. Vi börjar från början. Vem är Gunnar?
Jag är en person som är uppvuxen i Karlstad. Gick så småningom på Chalmers. Började jobba på Chalmers. Och blev så småningom bankdirektör, och efter att ha varit det ett decennium så lämnade jag bankdirektörslivet och blev aktiv inom Aktiespararna, blev vice förbundsordförande och deltog i våra aktiviteter i hög grad, var med och styrde den här verksamheten till att Sverige blev det kanske aktietätaste landet som finns i huvud taget i världen.
Ja, för jag har faktiskt sett en siffra här för en liten tid sedan där man sa att jänkarna i USA, de lägger en mycket större andel av sina tillgångar på börsen, 30% var det. Och där sa man att den här aktiekulturen finns inte riktigt i Europa, där lägger man 10%. Och dessutom lägger man bara hälften så mycket pengar på forskning och utveckling som intäkter för framtiden. Men vi kommer komma tillbaka till det. Idag släppte Financial Times en hyllningsartikel till Sverige där den siffran var 40%. Och jag har också frågat Lauri Rosendahl en gång i tiden, dåvarande vd på Stockholmsbörsen, är det finnarna eller svenskarna som är mest aktietokiga? Ja, det var väl svenskarna då. Men finnarna, de är duktiga i hockey. Och du har ju faktiskt varit med och bidragit till den här utvecklingen, får man ju säga. Och det kommer vi komma in mer på. Men, för att återigen backa bak till början då, vart hittade du intresset för aktier från första början?
Ja, det berodde nog på att min far var chef för Karlstad Sparbank, landets 10:e största bank. Och via honom fick man ju mycket inblickar i det ekonomiska livet och banklivet. Och det var många intressanta diskussioner. Han satt med också i den högsta styrelsen inom hela Sparbanks Sverige. Och den vägen fick jag möjlighet att möta flera centrala personer inom sparbanksrörelsen. Imponerades av gott kunnande och intressanta diskussioner som blev. Så att man föddes in i den här verksamheten. Och sen märkte jag att man successivt tillgodogjorde sig när man läste dagstidningar ordentligt och prenumerera på tidningen Affärsvärlden redan början på 60-talet. Man fick en annan inblick i verksamheten än den inblick som man kunde få mer ytligt via vanliga kontakter med folk.
Ja, och när du säger 60-talet här, då inser man ju också att du är ju en långväga veteran. Det känns som att du alltid har funnits där inom Aktiespararna. Själv har jag varit aktiv i 21 år nu någonstans. Och även på den tiden i mina unga år så var du ju synnerligen välkänt namn inom Aktiespararna och hade varit i många årtionden dessutom. Jag vet att du besökte vår lokalavdelning i Boden och jag har förstått att du till och med varit där väldigt många gånger. Och ikväll ska du till lokalavdelningen Lidingö då för att inspirera oss där. Alltså att du fortsätter att inspirera oss i organisationen. Men här blir man lite nyfiken på, när närmade du dig att hitta till Aktiespararna då? För nu förstår man Affärsvärlden, 60-talet, aktier, och du föddes in i det här. Men Aktiespararna då?
Jag gjorde en del aktieaffärer som studerande, som teknologen en gång i tiden, och blev allt mer intresserad. När min far hade lämnat bankdirektörschefskapet så blev han så småningom ordförande i valberedningen i Aktiespararna. Och både indirekt och indirekt lockade han in mig i den här verksamheten. Sen lämnade han och en ny valberedning tillträdde. Och den kom sen att föreslå mig att sitta i förbundsstyrelsen. Och jag hamnade inte bara i förbundsstyrelsen, jag hamnade omedelbart direkt i vårt arbetsutskott. Så man kom att vara med den mer centrala ledningen för verksamheten. Och det uppskattades.
Ja, och för den som då inte känner till organisationen Aktiespararna, hur skulle du kort beskriva den?
Det är en intresseorganisation för människor som är intresserade av värdepapper, framförallt aktier. Intresserade av att få läsa mer om aktier, få analys av bolag, vägledning eller skatter med mera. Som mest hade 145 000 medlemmar. Idag ligger på ungefär 60 000 medlemmar. Det är inte så lite det, kan jag lugnt säga.
Det är inte så lite det heller. Men din karriär då, det började i bankvärlden. Du föddes in i den här världen. Aktiespararna har varit instrumentell längs vägen och du för den lika så. Hur har karriären från dåtid till nutid sett ut?
Ja, det blir ju inte så mycket karriär bortsett från att man har varit bankdirektör ett decennium under 80-talet. Aktiespararna har inte så många karriärvägar utan jag hamnade på bolagsbevakningens sida och närmaste chef var Lars Millberg, var chef för hela intressebevakningen. Lars lämnade så småningom organisationen, han blivit advokat, mycket duktig sådan dessutom. Och då övertog jag den verksamheten. Så då blev man chef för hela intressebevakningen, alltså inte bara bolagsfrågor utan juridiska frågor var viktiga, personfrågor, valberedningar med mera.
Just det, för organisationen Aktiespararna, där är ju ryggraden där i är ju lokalavdelningarna runt om i vårt avlånga land. Men för dig var det inte ett ideellt arbete. Det här var ditt verk. Du var anställd av Aktiespararna och har varit där under hela större delen av livet i alla fall.
Ja.
Just det. Bolagsbevakare som du nämnde här. Om man skarvar lite grann skulle man kunna säga att du har varit det till och från under närmare 50 år.
Ja.
Och gått på över 2000 stämmer.
Ja.
Och fyller på. Berätta lite mer om vad det här innebär.
Ja, det innebär framförallt att man för medlemmarnas räkning ska vi säga noga följer de bolag vi har. Följer upp konstigheter, har mycket kontakter med vd, med styrelseförande, framför synpunkter. Varnar i vissa lägen för att man ska göra på ena eller andra sättet. Medverka till att koppla in advokater för att rätta till frågor. Huvudsak, se till att det går rätt till i marknaden. Också berömma, komma med tack för fina verksamheter. Och det har vi gjort vid ett stort antal tillfällen. Sen får man ett personkunnande som är oerhört nyttigt att ha. Om man går några år tillbaka när jag var mer aktiv än vad jag är för närvarande så var det få eller mycket få vd:ar som inte kände igen namnet. Man kunde alltid ringa till vd:ar, man blev direkt kopplad, det var inget snack emellan, även mycket höga chefer. Vi var en angelägen bit i Aktiesverige. Att berömma var också en väldigt viktig sak för att det är mycket, om man är vd, det är mycket ensamt att vara vd i ett bolag. Man har ingen att tala med. Talar man med styrelsens ordförande kan man bli ifrågasatt om man är riktigt kompetent. Talar man neråt kanske man avslöjar tankar som inte ska föras vidare ner i organisationen. Där kom vi en del lägen att fylla en roll. Det var icke få vd:ar som hörde av sig och undrade, kan ju pratas vid en liten stund här? Och naturligtvis en total tystnadslöfte, vilket var en viktig sak.
Det här är jätteintressant, för det här är ett återkommande ämne i den här podden från flera gäster. Mm. Som har dels som när jag har haft vd:ar här, men även när jag haft ordförande som säger just det här. Kanske primärt mer att det är vd då som säger det, att det är väldigt ensamt där.
Ja.
Så jag kan tänka mig att, som du säger, det har varit ett viktigt bollplank för vd. För aktiespararna då, eller om vi kallar dem småspararna för att särskilja begreppen här då. I och med att aktiespararna blir organisationen också. Vad har det betytt för landets alla småsparare att aktiespararna har haft närvaro på stämmorna?
Jag tror det har betytt väldigt mycket. Sverige är en av de aktierikaste länder vi överhuvudtaget har i världen. Genom att vi agerade på bolagsstämmor så fick det flera effekter. En effekt var att de tog upp frågor som jag ständigt har undrat över, aldrig riktigt förstått. Nu fick jag en förklaring till det här. De är bra, det här var intressant. Jag kanske ska köpa fler aktier i det här bolaget med, i och med att de ska utvecklas på det sättet som de säger. Alltså det blir mer levande bolagsstämmer. Folk förstod bolag. Och tänk på att i Sverige har vi i stort sett inga strejker. Jag tror en viktig orsak till det är just att vi har ett aktieägande där grova drag 85% av alla svenskar äger aktier i någon form. Aktier eller konvertibler, teckningsoptioner eller fondandelar. Och de vill inte så gärna strejka mot sitt eget företag och försaka eventuell skada för det företaget.
Man sitter i samma båt?
Ja, man gör det. Sen naturligtvis går det inte att dra den biten hur långt som helst. Men det har varit viktigt. Aktier, sparande och förståelse för varför man måste gå med vinst. Varför man måste rationalisera, avskeda folk ibland och så vidare. Det blev en levande del hos många svenskar. Och bidrog till att de skaffade aktier. Och aktier i ganska många bolag. Och en hel del gick på bolagsstämmer och tyckte det här var himla roligt att få se den där höge vdn äntligen, till exempel.
En sak som jag kan tycka är lite sådär, det är ju att stämmorna ofta hålls vardagar mitt på dagen. Jag förstår ju varför, såklart. Men för oss som är lite yngre, som är mitt i yrkeslivet, som kanske också skulle vilja gå på den här stämman. Claes Olsson vet jag ju har ju skeppat busslaster till Insjön. Det är ju ett sätt att göra det på helgen. Men och nu kanske du tycker att det ska vara mitt på dagen. Det är trevligt och det är så det ska vara. Men hade det inte varit lite trevligt om lite fler yngre också hade kunnat vara med kanske någon annan tid på dygnet?
Nej, men här är läget helt annorlunda. Vi har drivit, och det står i vår ägarstyrningspolicy dessutom, vi har drivit att stämmorna ska hållas på en sån tid att vanligt folk, även om de har ett yrkesarbete, har möjlighet att gå på en stämma.
Bra.
Men här finns från storägarnas sida ofta en helt annorlunda synpunkt. De vill inte tillbringa en del av en kväll på en bolagsstämma. De vill att det ska ligga mitt på dagen under deras arbetstid. Och de vill att stämmorna ska ligga i Stockholm, vare sig bolaget har verksamhet eller säte någon annanstans i landet. Så att det är där vi kämpar.
Den här debatten kring aktiv och passiv förvaltning och indexfonder och så tycker jag passar in lite grann här. Därför att om allt mer kapital letar sig till indexfonder så kommer ju inte de fondbolagen kanske vara aktiva på stämmorna. Kan det här göra att vikten av en organisation oberoende sådan som Aktiespararna blir ännu större i en tid när det passiva kapitalet sveper över oss?
Ja, jag håller med dig. Jag är rädd för den utvecklingen. Hela Fondsverige är gigantiskt. Uppemot 25% av svenskarnas förmögenhet ligger i fondandelsägande. Vi har flera gånger pekat på de mycket goda resultat man får bland fondförvaltarna. Vi tycker inte riktigt om de mycket höga provisionerna. Om man börjar räkna på den här verksamheten så första året, om det går 1,5% i kostnad, det är inte så farligt. Men efter ett livslångt sparande fram till pensionsåldern med 1,5% i årlig avgift så har man betalat ungefär 55% av hela det insatta kapitalet i avgifter. 55%. Om man jämför detta med att sätta pengar till Investor som har gått bättre än index i stort sett hela tiden, så har man en mycket bättre placering. Och den här biten blev lite diskussion kring för något år sedan. Men i stort sett är det ingen diskussion alls, för inga av de rådgivare vi har vill tala om såna här saker, för det här är ett gott sätt att tjäna pengar.
Och här brukar jag ju tipsa om det också kan göra nu när du säger investor här, att vill man få mest korrekta siffror på totalavkastningen över tid, den är ju inte nätmäklaren så duktig på att visa, utan då får man i sådana fall googla på ja. Investor följt av investor relations, och då ser man där oavsett om det är 3, 5, 10, 15, 20 eller 30 år eller 1987, så långt bak de har data, så är det en magnifik avkastningssiffra. Den är någonstans kring 16%, vilket är, det är formidabelt, och speciellt givet den lilla förvaltningskostnad.
Mm.
Ja, väldigt intressant. Vi kommer komma in mer på det där. Ni hade ju inte resurser att gå på samtliga stämmor. Hur skedde prioriteringen, och vilka frågor var ofta skavfrågor?
Förra året, ska man veta om, anordnades 1824 bolagsstämmor. Och en aktiesparorganisation har inte tillstymts till möjligheter att klara detta. Intäkterna är medlemsavgifter, det är annonser och det är lite uppdragsanalyser som görs. Det här, pengarna räcker överhuvudtaget inte till. Vi skulle gärna vilja gå på, och det finns en hel del bolagsstämmer. Vi hade en stämma, jag vill inte nämna bolaget, där stämman var inte utannonserad. Man höll ändå en stämma bakom kulisserna, man ville dölja saker och ting. Protokoll och alltihop är insänt till Bolagsverket. Ingen låtsas om någonting. Det finns en hel del saker i bakgrunden som inte är trevliga att titta på. Vi behövs där. Och det är ordentligt.
Ja, ni behövs ju. Jag tänker, men du sa ju att du kommer från Karlstad.
Ja.
Om jag säger Värmlands Finans, vad säger du då?
Värmlands Finans var jag i hög grad inblandad i. Följde Glenn Renhult, som mannen heter, som håller på med det. Han blåste folk på uppskattningsvis 50 miljoner. Jag har inte sett någon sammanställning av detta. Jag var på flera bolagsstämmer. Han upplyser oss som är på stämmen att syftet med verksamheten är att låna ut pengar genom köp av fakturer. Och man skulle tjäna 5% per månad på detta, man då 60% per år. Vad vi inte fick reda på, bankerna höll tyst om det, var att ingen av bankerna i Karlstad eller någon annanstans hade ville ha med Karn att göra. Och därför behövde han vid flera tillfällen ta in nyemissioner. Det var ägarna som fick betala och genom att betala ut pengar då. Han gick ut med, om jag inte minns mig, var det konvertibla skuldebrev. Jag kom att sitta ordförande på flera bolagsstämmor. För när jag kommer till stämman finns ingen som klarar av det hela. Och jag tillfrågas om jag har lust att vara ordförande på stämmorna, och blev det. Det är en resurs jag har använts till vid flertal tillfällen. Jag har suttit säkert ordförande på 25-tal bolagsstämmor. Det är ett annat sätt att hjälpa ett bolag som befinner sig i trångmål. Jag hade en sånt här i somras vid två eller kanske var tre tillfällen där styrelsens ordförande ringer och frågar: har du möjlighet att vara ordförande på bolagsstämman? Vi har inga som helst pengar, vi är konkursmässiga, men vi måste ha en stämma. Jag har inte råd att hyra in advokat.
Mm.
Det är inte en normal roll för oss.
Nej.
Men det är ett sätt att hjälpa till att rädda ett bolag, vilket är fortfarande det bolaget i alla fall, fortfarande är räddat.
Just det, ja men det är fint. Jag tänker här, varför jag frågar om Värmlands Finans, är att jag vet att det stormade väldigt mycket där. Och jag läser här att över 100 personer från polis, nationella insatsstyrkan och en rad andra myndigheter gjorde husrannsakan på 25 platser i Värmland i en stor polisinsats mot det här företaget.
Stämmer.
När det begav sig. Så att just det här har fastnat hos mig, alltså, riktig dramatik.
Han blev helt frikänd så småningom. Och orsaken var att stadgarna, bolagsordningen i hans bolag var ungefär så här lång, 6-7 centimeter i text. I stort sett allt vad ett bolag kan hålla på med fanns inskrivet där. Vilket gjorde att han köpte inte speciellt mycket fakturer. Och den väns ju tjäna pengar. Vad han gjorde var att han lånade ut pengar till en sån här halvkriminell organisation. alla fall. Det var där pengarna försvann helt och hållet. Och han hade full rätt att göra det enligt bolagsordningen. Men utåt sa han aldrig ett enda ord om detta. Ordförande Hells Angels var det. Ordförande Hells Angels i Värmland satt med, var anställd i Glenn Renmus bolag.
Det går inte annat än att skratta. Det, vilken soppa.
En person som trodde på den här utlåningsverksamheten, han köpte aktier för cirka 5 miljoner och invaldes i styrelsen. Efter att ha blivit invald i styrelsen efter en bolagsstämma vill han gå upp på kontoret för att titta på papper lite grann. Då spärras han i dörren. Du äger ej rätt att komma in. Jag är styrelseledamot, hävdar han. Jag har ingen betydelse. Du får inte komma in. Och det gick ju rykten, jag kan det inte, men det gick ju rykten om att den väsentliga bokföringen, den sköttes av Glenn Renhult efter en stängd dörr.
Herregud.
Polisinsatsen var den största insats som har gjorts i Sverige när det gäller ekonomisk brottslighet. Det var den som gjordes, var sammanlagt har jag för mig, antingen var 125 eller också var 150 olika ställen man slog ner på. 9 eller 10 personer häktades.
Vilka framgångar skulle du säga att ni har rönt genom åren då på, genom att närvara på stämmorna? Jag vet att införandet av valberedningar i början på 90-talet, det är ett exempel om jag har förstått det hela rätt.
Den absolut största framgången. Varför ingrep vi här? Ja, vi fick via börsen reda på att det pågick i Storbritannien en rapport, Cadbury-rapporten, som talade om att man skulle införa valberedningar, man skulle införa ett par andra saker också. Och vi hoppar på det här, Lars Milberg, Lars-Erik Forsgård och jag, vi satt många timmar och arbetade fram ett svenskt förslag till ägarstyrningspolicy som vi sen spelade ut på Volvos bolagsstämma 2003. Det var i alla fall, vi spelade ut den och möttes av ett väldigt motstånd från många håll. Att vi började med det här berodde på att vi upptäckte att det fanns gott om styrelseledamöter som hade passerat sitt bäst före datum sedan åratal tillbaka. Men var nära vänner till styrelsens ordförande, behövde pengar för ett anständigt liv tillsammans med hustrun och så.
Just.
Vi ville lyfta kvaliteten på det här sättet och få igång en diskussion. Och styrelsens ordförande hade ofta svårigheter att själv avskeda någon. Det var ofta han som bestämde vilka det var som skulle sitta i styrelsen. Via en valberedning kunde vi få en neutral bedömning av vad som skedde och vad som behövdes i bolaget. Och det var totalt negativt från början detta. De stora ägarna oerhört negativa. Bara för att de hade dittills utsett styrelserna. Nu skulle det tas bort från dem. Det ville de inte acceptera. Men det här löste sig så småningom. De stora ägarna kom på en annan sak. Och det var att om de hamnade i valberedningen skulle de få en annan och bredare inblick av bolaget och dess verksamhet. Som de inte normalt hade fått via analytiker och något kort besök på bolaget och sånt där. Man skulle möta vd:n. Inte vd, styrelsens ordförande var normalt med i valberedningen. Så man fick hans övergripande ord. Och det, efter några års negativt hackande på oss så vände man på kuttingen totalt. Och på stämma efter stämma prisade man oss för den klokhet vi hade stod bakom genom att det blev valberedningar. Sen tog det många år innan valberedningen kom till. Vi vet att framförallt i de mindre bolagen skulle behövas valberedningar. Man har bland de sittande styrelseledamöterna och huvudägarna inte sådana kontakter att man hittar tillräckligt med bra folk. Vilket är ett dilemma. Och man kan också diskutera valberedningar. Vilka personer som sitter i valberedningar? Jo, det är en massa framförallt civilekonomer som har gått på Handelshögskolan i Stockholm. Det är jurkandare. Det finns i stort sett icke en tekniker, en civilingenjör i huvud taget i den svenska kåren av styrelseledamöter. Det är helt anmärkningsvärt.
Ja, det är det när du säger det.
Och det är ingen som, jag har haft upp detta med civilingenjörsförbundet, tycker det är hyperintressant, men sen händer ju ingenting. Jag är rädd för att det här har negativa effekter, att det är alldeles för gott om ekonomer och jurister som sitter där, som har sitt tänkande, är duktiga i sig, men de saknar tänkande på en lång rad andra områden.
Lite andra influenser.
Ja.
Och vi är ju ett teknikland och har ju varit en fantastisk industrination. Så alldeles uppenbarligen så finns det mycket kompetens och kunskap som man inte kanske riktigt tillgodoser och tar till sig om det så att man inte har den kompetensen. Mm. På tal om valberedningar, finns det andra punkter där Sverige och svenska börsbolag särskiljer sig gentemot utländska bolag? Jag tänker mig exempelvis då att nu fick vi en valberedning här. Är det någonting annat som vi har i Sverige, att det fungerar på ett visst sätt som sticker ut i en internationell kontext?
Alltså, om man drar på din fråga lite grann, så kan man säga att Sverige är ett ganska litet land, 10 miljoner invånare. Vi har en egen valuta. Och det gör oss väldigt utsatta att ha den egna valutan. Och jag tror det i längden är skadligt. Vi har idag en extremt hemsk situation när det gäller värde på den svenska kronan. Att man ska betala 11 kronor för att få köpa en dollar. När dollarn för 6-7 år sedan kunde köpas för 6,50. Det vittnar om att relationerna mellan stater sker stora dramatiska förändringar. Och här har vi en sådan. Vad har detta betytt? Vad kommer det hända om den svenska kronan kommer att stärkas och kanske blir dollar kostar 8 kronor? Vilka effekter får det på landet? Överhuvudtaget vad som händer med den här? Är det så att merparten av vinsterna egentligen genererade via dollarsituationen, inte genererar på grund av att vi är tillräckligt duktiga. Finns inte utrett, finns inte studerat, ingen talar om det.
Bara valuta med vind för exportbolagen.
Ja.
Mm. Det är verkligen en intressant tanke, och vi får inte bli fat and happy. Vi tycker att det känns trevligt med att det taktar på och sådär, och att det minskar omvandlingstrycket, för sen kan det komma en dag där kronan är starkare och det kan vara bra ifall det är så att man har försökt förbättra sig och öka produktivitet och sådär, så att det inte bara blir gratis vinst i form av medvinden då från valutan.
Säg så här, vad är den egentliga vinsten för Volvo AB som var strålande förra året? Vad är den egentligen om vi hade haft inom citationstecken mer normal dollarkurs? Hade då Volvos gigantiska vinst i huvud taget blivit någonting kvar av? Den saken har inte diskuterats speciellt mycket. Och den måste diskuteras. Här kommer det hända förr eller senare saker och ting. Och ska att Sverige skulle gå in med nu och byta till euro med nuvarande kurs på svenska kronor skulle vara förödande. Man skär ju bort hundratals miljarder i världen genom den här situationen.
Nej, då får vi säga 8,50.
Ja.
Det går inte på de här nivåerna. Vad karaktäriserar en bra stämma då, skulle du säga? För du har varit på några stycken.
Ja. Jag är kanske landets mesta bolagsstämmebevakare. Jag skulle tippa på det.
Ja, det skulle jag också.
Men det finns ingen beräkning på det. Nej, men det är en stämma där de som kommer dit, som alla ju är ägare av bolaget, har ett stort intresse att få reda på vad som egentligen sker i bolaget. De allra flesta har inte läst årsredovisningen. Nu trycks ju i stort sett aldrig några årsredovisningar. Folk sitter inte hemma och läser på en liten dataskärm allt för mycket. Utan det är ett sätt för dem att förstå bolaget. Och också få möta andra aktieägare. Många åker ju runt, pensionärer vet jag, många som åker runt på stämma efter stämma, bor på hotell och har trevlig utflykt och är med och beslutar om en hygglig utdelning och sådär.
Stämmoturismen i Sverige, någonting fint.
Ja, vi har alltså ett slags stämmosverige som är en del i kunnar kring bolagen och deras verksamhet. Ett kunnar som är otroligt värdefullt för Sverige att ha. Människor, svenskar som förstår sig på vad verksamheten är. Fantastiskt.
En annan fråga som jag vet att många är lite nyfikna på, det är ju vilken eller vilka som är de bästa stämmorna där ute och varför. Och en och annan är nog lite nyfiken på förtäringen, lokalen, kanske helheten, den kladdigaste och godaste bullan. Tolka det fritt. Vilken eller vilka är de trevligaste stämmorna? Helheten, om man så säger.
Det är så varierande mellan olika bolag så att det är svårt att ge någon slags helhetsbedömning. Går man tillbaka väldigt många år så var det en bolagsstämma i Uddeholm som lockade många. Hölls i Karlstad, hela stadshotellet var abonnerat. All mat, alla drycker inklusive massor med sprit var helt frivilligt och gratis. Det var ett stort möte för hela Värmlands intelligens, kan vi säga. Hundratals personer som gick på det. Var en sån där stämma. Sydkraft var jag på ett antal gånger. Det var spännande att se fighten, en citationstecken, mellan kommunerna som var ägare och andra ägare och företagsledningen. Där politikerna, styrelsen bestod av 36 personer.
Oj.
Och 15 personer var revisorer. Alla kommuner som ägde aktier skulle naturligtvis ha sin egen man med här och där. Den typen av bolag var ett rota att agera på. Man fick folket med sig på ett helt annat sätt. Jag minns jag hade uppe frågan om antal styrelseledamöter. Håller inte ni, kära aktieägarvänner, med mig att vi har inte behov av 36 styrelseledamöter utan det skulle räcka med 5 eller 6? Kan ni räcka upp en hand, alla ni som tycker att det här är alldeles för många? Det fanns inte många som inte räckte upp en hand. Och man körde över styrelsen. De hade inte tänkt på en sån typ av agerande. Och här fick vi en reaktion. Vad kommer ni göra nu från företagsledningens sida och styrelsens sida? Hände ju ingenting just då. Så att det fanns möjlighet. Det fanns så att säga, döda punkter i deras sätt att driva bolaget som man kunde rätta till.
För den som säger att man inte behöver gå på en stämma eller aktieträff inom förbundet och man lika gärna kan läsa till sig den här informationen. Mm. Nu har du varit in på att man kanske inte riktigt gör det, man kanske inte riktigt läser. Men de som säger det, jag kan ju lika gärna ta till mig det på internet. Vad säger du då?
För mig är den i särklass viktigaste personen i ett bolag, det är verksamhetsdirektören. Fungerar inte vd kommer det inte att bli någonting av bolaget. Vare sig man är duktig teknisk chef eller ekonomichef eller vad det kan vara för någonting. Det har inte heller någon större betydelse hur styrelsen ser ut om vd inte fungerar. Om man går på en stämma så lär man känna vd lite grann. Hans sätt att argumentera, att presentera bolaget, svara på frågor. Och det är en ganska värdefullt kunnande. Tror jag på att den här personen ska förvalta mina 15 000 kronor som jag har i aktier i det här bolaget? Eller tror jag inte på det? Att få ett personbedömning av bolaget, det tycker jag är väldigt värdefullt. Sen får man ett fördjupat kunnande kring bolagets verksamhet och får själv en känsla för vad som händer ute i världen. Händer det och det, vad kommer det betyda för mitt bolag? Och det ska man inte negligera. Man ligger före i informationen. Och man blir rent allmänt mer kunnig. Sen får man möta gamla vänner och bekanta som man såg senaste 5 åren på stämmorna. Och så. Det är en annan historia.
Det är en annan historia. Med tanke på att du älskar börsen och tycker att det här är en viktig källa till kunskap. Då blir man ju såklart nyfiken på. Hur många stämmor går du på nu för tiden då?
Det är svårt att säga för att aktiespararnas intresse för bolagsbevakning har minskat påtagligt. Det beklagar jag väldigt mycket. Jag går på i stort sett så många som jag hinner gå på, kan jag säga.
Ja, det kan man väl säga. Det beklagar jag också. För vi kommer att komma in lite mer på aktiespararnas storhetstid. Och den är inte nu.
Nej.
I min bok. Den var i en dåtid, ja, där du stod på barrikaderna,
ja,
och aktiespararna borde ta sig tillbaka dit, där är man inte idag.
Nej, stämmer.
Det har ju varit en diskussion kring digitala stämmor.
Ja.
Vad är din syn på det här? Jag tänker mig att vi har ju förstått att du verkligen gillar ut på stämmor. Jag kan tänka mig att det är ju inte lika roligt digitalt.
Nej.
Men om det nu är en liten andel som vill vara med eller inte. Det har ju blåsat upp en liten hets till och med debatt, ja, kring det här på senare tid. Vad är din syn på det här?
Den är mycket tydlig. Jag vill inte ha någon annan typ av stämma än stämmer där alla som deltar finns i en och samma lokal. Mycket enkelt.
Det,
varför det? Ser man på de här portostämmorna eller brevstämmorna som vi har haft, så är de baserade på vad folk tycker enligt en blankett de fyller i för 5 dagar före stämman. Vad som sker på stämman sen har i fall efter fall visats vad andra saker än vad de har röstat på. Vi kan inte ha bolagsstämmor där folk har röstat på olika saker. Man kan tänka sig att folk röstar på att någonting, och deras röst är majoritet av rösterna, och det här sker via brevformulär. Sen när stämman kommer så är beslutet redan med mer än 50% klart, och då har styrelsen en annan uppfattning. Men vad gör man i det läget? Vad gör man om när det digitala stämmer tekniken inte fungerar? Vi har någon som sitter nere i Australien och kopplar upp sig, vad trevligt, och ser att braka alltihopa. Kommer han att stämma då bolaget för att han inte kunde delta? Hans röster var, de 18 hade, var väldigt viktiga, anser han själv. Han fick inte vara med. Den här typen av tekniska bitar kan naturligtvis jämföras med ett vanligt svenskt val. Där man får rösta på det uppemot någon månad innan som finns för handen. Jag är väldigt tydlig på det här området.
Ja, det får jag säga.
Jag vet att vi har mött vd som vänder på det och säger det är väldigt skönt detta med att vi kan ha brevomröstningsstämmer. Då slipper jag alla dessa jädra aktiesparare som bara har intresse att äta en bulle och annat.
Ja, och hörs när det är någon som lyssnar på det där ute. För det är ju ibland så att, jag vet en gång Ratos hade en stämma på Waterfront, och då hörde jag att det var 2800 mackor där, och det var en 7-800 som skulle komma. Och de där mackorna var slut i rekordfart. Det är ju lite så, gratis är gott och allt vad det är. Och det finns en anledning till varför många bolag, tänker jag, har börjat med mera kladdig förtäring.
Alltså jag tror inte att maten har allt för stor betydelse. Nej. Det kan jag säga. Nej. Och jag har ju sett allt ifrån stämmer där man inte serverar någonting alls, över till rikhaltiga stämmer. Man kan säga att de som går på stämmen, vad är det för några? Det är faktiskt de som äger bolaget. Och det ska man vara oerhört tydlig. Det är ägarna av bolaget. Det är yttersta makten. Om de ägarna via sin styrelse vill bli bjudna på en räkmacka, ja då tycker jag att de ska få bli bjudna på det. De går dit om man intresserar sig för bolaget och vill veta mer om bolaget och är beredda, om de blir tillräckligt positiva, att delta med mer pengar när bolaget i en nyemission behöver pengar för vidare expansion.
Bra input. Jag håller helt med dig. Välvalda ord. Det hörs och märks att du har varit med förr.
Det har jag.
Finns det några tydliga trender då när det kommer till stämmor? Jag menar, du har ju varit engagerad i alltid. Från tidernas begynnelse och fram till idag. Du går fortfarande på väldigt många stämmor. Skiftningar, då kontra nu. Hur ser det ut idag jämfört med när det begav sig?
Alltså jag minns en stämma i försäkringsbolaget Atlantica för många år sedan. Det är nedlagt, stämmamässigt i alla fall nu. Där var Korsnäs dåvarande styrelseordförande, var det väl, och också ledamot av PK-bankens styrelse. Han konstaterade efter att vd, eller för att vd skulle hålla sitt anförande, jag sa ungefär så här: jag uppmanar verkställande direktören att hålla ett utomordentligt kort anförande på grund av att de som sitter i lokalen är nästan bara styrelsens ledamöter. Den hårda tonen, en fullkomlig oförskämdhet mot ägarna. Att bara för att det var 3-4 vanliga ägare närvarande så skulle de inte få höra det som han hade egentligen velat berätta om. Där klämde jag till ordentligt.
Bra.
Och det har jag gjort på ett stort antal stämmor.
Ja, och det kommer vi komma in på. För det har du ju också gjort, precis som det jag var in på här nyss med att stå på barrikaderna. Du var ju vice ordförande i förbundet under perioden 89-97. Vilka var de viktigaste frågorna under tiden när du var vice ordförande då?
Det är en lite svår fråga att... nästan som man behöver en slags vägledning. Men en viktig fråga successivt, det var ju valberedningsfrågan. Det var den dominerande frågan. En annan fråga var naturligtvis innehållet i årsredovisningar. Att vi var måna om att årsredovisningar skulle kunna ge en sån bred både bred och inträngande uppfattning så att folk skulle kunna bedöma bolagen själva. Det hade vi uppe. Styrelsens sammansättning i början var det flera sådana fall. Vi framförde ju kritik vid flera tillfällen. Jag minns en bolagsstämma i Göteborg där jag var uppe och ifrågasatte om det hade utförts betydande överföring av pengar från moderbolaget till ett dotterbolag och fick ett absolut nej från vd. Då hade jag lagt ner 3 dagars arbete på att förbereda den stämman. Jag har läst personaltidning i 10 år, alla årsredovisningar med mera. Jag ställde frågan igen, fick samma negativa svar. Och sen tog jag upp den en tredje gång. Då säger styrelseordförande, nu kan vi inte hålla på det här sättet. Nu får vi fråga revisorn, vad är det som gäller egentligen här? Då reser sig revisorn upp, sitter bredvid mig, vilket jag hade en aning om. Gunnar Ek har helt rätt. Den vdn slutade några dagar senare.
Ja.
Jag var med på en företagsvisning. Vd ville visa tillverkningen. Vi gick runt och han kallade in vd så han skulle kunna berätta lite grann. Efter att vi har gått den där vandringen så ställer han frågan till mig. Vad säger de här vdn, Gunnar? Jag tycker inte du ska ha någon längre. Han byttes några dagar senare.
Och tala om storhetstid och att aktiespararna var en kraft att räkna med.
Ja, vi syntes ju i massmedia väldigt mycket. Mest var det jag som fokuserade på den biten. Och det betydde att det var en väldig respekt för det man kom med. Samtidigt så var det en nödvändighet att hela tiden vara oerhört förberedd. Alltså man förstår inte riktigt situationen. Men under den här perioden, flera år, så jag gjorde i stort sett ingenting annat än att äta, sova, resa och förbereda mig. Det fanns ingen fritid överhuvudtaget. Och jag minns en gång jag hade, det var en aprilmånad. Jag hade rest, säg 28 dagar eller någonting sånt. Och var på väg hem. Och när jag går där på en gata så helt plötsligt dyker tanken upp. Jag undrar vilken ort jag är just nu.
Oj.
Och sen några sekunder senare, visst, jag är ju i Göteborg, jag är ju nära hemmet. Man var så fylld av den här aktiviteten. Det här var både naturligtvis allvarligt och inte. Men jag hade fungerat den tiden väldigt bra den veckan, eller de veckorna. Så jag var inte orolig det ringaste. Men jag tror inte folk begriper hur ansträngd situationen var. Sen kan man också fråga sig, om man nu bevakar bolagen så här, varför har vi inte storägare som agerar på ett annat sätt och gör det ohemligt att vad som de tycker. Alltså, jag gärna velat att de skulle säga samma sak som en del analytiker. Hur kommer det sig att styrelsen har valt den här inriktningen? Varför gör ni det för? Jag var på en bolagsstämma för ett tag sedan där styrelsen hade beslutat om att ändra inriktning helt och hållet på bolaget. Avskedat halva antalet anställda med stora avgångsvederlag. Jag ifrågasatte varför man gör det. Förra året på samma bolagsstämma där lägger en valberedning fram ett resultat. Efter det framlagt så reser sig en av huvudägarna. Jag är totalt ointresserad av valberedningsförslaget. Detta är det förslag som gäller. Jag har majoriteten på den här stämman. Det här ska röstas igen. Vad god gör det?
Ja, det har varit ord och inga visar genom åren, det hör jag.
Alltså det... Sen finns det sådana som har lyckats extremt bra. Man är väldigt, väldigt nöjd med utvecklingen. Och då brukar jag alltid säga några erkännsamma ord. Om man går riktigt långt tillbaka, början på 70-talet, var på bolagsstämma i Papyrus i Göteborg. Marcus Wallenberg satt där. Och han berättade om att han under Under 10 år har man byggt om bolaget. Nu är det totalrationaliserat och effektivt. Han tackade oss ägare för att vi har varit så trogna och varit kvar med vårt ägande under den här långa perioden. Och vi vill tacka er nu genom att jag också har ett förslag till utdelning till era ägare. I det läget, efter att ha sagt det, så begär jag ordet. Och jag säger i stort sett ungefär så här. Jag vill, herr ordförande, att vi ägare framför ett mycket, mycket varmt tack till styrelsen för det enträgna och fantastiska arbetet ni har utfört med att förändra detta bolag till ett mycket lönsamt och aktivt och fint bolag. Efter att ha sagt det så jag såg på Marcus Wallenberg. Han tittade ner lite grann, tittade upp. Han var djupt engagerad. Och det var alldeles dödstyst i 15 sekunder. Sen helt plötsligt säger han: tack ska du ha. Det är inte varje dag man får ett tack. Och det var signifikativt. Han levde som en oerhört ensam person. Att leva bland företagsledare, bland styrelseledamöter, det var hans liv.
Mm.
Och att leva ett sånt liv utan att någon ger en klapp på axeln, det hade han varit van vid många, många år. Här kom en för honom helt vilt främmande person och säger detta. Jag tror att det var en väldigt viktigt inlägg man kom att göra där. Väldigt viktigt.
Ja, det är ju det där. Det är inte svårt att säga tack eller ge en Nej. Uppmuntrande
kommentar. Men man gör det aldrig.
Man gör det aldrig. Nej. Men det gör mycket för den som mottar det när man väl gör det. Så att ett bra medskick till oss alla i vardagen och bli lite bättre på det.
Mm, tycker jag.
Aktiespararna grundades ju 1966 och en av förbundets grundare, Lars Ramklint, har sagt att han insåg att landets alla småsparare, aktieägare, då 240 000 till antalet, nu är det mer än 10 dubblat då, kunde vara en stark kraft bara man använde och samlade den.
Mm.
På den här tiden sa bolagen ofta inte mer än vad de behövde och förbundets vd Gunnar Grundström under den här perioden då 1982-1984 har sagt i en intervju, citat: det vi har slagits för hela tiden, det är att stora och små aktieägare ska behandlas lika, slutcitat. Lite grann det du nu också har varit inne och tangerat på. Hur ser informationsgivningen ut idag och behandlas vi mer lika idag alldeles oavsett antal aktier i portföljen?
Ja, i huvudsak tycker jag att vi har en väldigt bra informationsgivning och den är nästintill extremt omfattande. Allt väsentligt ska man enligt regelverket snarast möjligt informera marknaden om. Det finns 3 enheter som är skyldiga att få det och som i sin tur sprider ut det. Sen är det klart att ju mer kunnan man har innan man får en nyhet, desto mer förståelse har man för nyheten. Och det finns en rolig händelse ett antal år tillbaka där Kinnevik och Kinneviks dåvarande ledare gick ut med en delårsrapport där det stod någonting om kraftig förändring av vinsten, någonting sånt där. Och alla trodde att kursen sjönk omedelbart. Att alla trodde att det var massa negativt. Läste man 3 rader längre ner så var det en kraftig uppgång istället. Han fick böta någon miljon för det där från börsens sida. Han tyckte det var vanvettigt roligt detta.
Ja, och nu ska jag också säga, du har ju varit in på PK-banken och Korsnäs och sådär. Och PK-banken efter många turer om och med Nordea, Korsnäs gamla kassakon i Kinnevik en gång i tiden. Och kassakon i modern tid har ju varit Tele2 som man nu har sålt. Så här i dagarna har man sagt då att man ska erbjuda en extra kontantutdelning om 23 kronor per aktie. Då. Så, men det, jag tycker bara att för mig som är född 1987, ett år då börsen kraschade. Jag har ju fått läsa mig till väldigt mycket av historien och vad som har hänt långt tillbaka. Därför är det en fantastisk ynnest att få ha dig här i podden och förkovra oss med kunskap. Men det är också både jag tror många som lyssnar på det här. Man blir lite extra varm i kroppen när man hör namn som Korsnäs etc. För att det klingar en spännande historia i det hela. Men om vi kommer in på de bolagen, då är det det handlar om då helt enkelt. Och nu kom du in på Kinnevik också, så därav. På tal om saker och ting som behöver styras upp lite grann, eller har behövt styras upp då. Svensk kod för bolagsstyrning trädde i kraft 2006 och den byggde till stor del på de riktlinjer för bättre kontroll och insyn för aktieägare i noterade bolag som tas upp i aktiespararnas ägarstyrningspolicy som antogs på kongressen 1993. Och jag tror att det här är någonting som du i allra högsta grad var involverad i.
Ja, det var jag utan tvekan. Vi fick ju via Bengt Rydén, dåvarande börschefen, information om att i Storbritannien pågick ett arbete som hade med förändring av hur man styr bolagen. Vi hade inte så mycket kunnat kring det. Vi fick material från honom. Vi satte igång och intensivt arbete. Det var många herrans timmar som lades på det här. Och i början på 1993 blev vi färdiga med vår ägarstyrningspolicy. Jag minns inte om det var 4 eller 6 A4-sidor. Men någonting sånt var det. Vi tillämpar detta i stora utsträckning, eller i stora sammanhang, vid Volvos bolagsstämma våren 1993. Och vi fick ett totalt negativt gensvar från flera olika håll. Dels naturligtvis från P.G. Gyllenhammar som i hög utsträckning själv bestämde mycket inom Volvo. Även när det gäller styrelsens ledamöter. Han ville naturligtvis inte på något sätt att det här skulle tas bort och läggas över till någon slags valberedning. Vi fick det från stiftelserna, fonderna, alla var helt negativa. Vi hade ju sett att det fanns bristande kompetens i styrelserna, personer som borde lyftas ut. Det var väldigt svårt för en styrelseordförande att lyfta ut sin gamle kompis sedan 25 år tillbaka och säga att han inte längre nådde upp till de kvalitetskrav man har. Vi trodde att vi skulle förbättra resultaten påtagligt och föra in dessutom ett kunna via ett antal personer i valberedningar som breddade letande basen kraftigt. Och det här stämde. Det tog ett par år efter med mycket negativa synpunkter innan fonderna helt plötsligt vände på kuttingen totalt. Och var mycket positiva till valberedningar. En viktig orsak var att de insåg att om de hamnade i en valberedning skulle man förmodligen få väsentligt ökat kunnande kring bolaget. Även om man i valberedningar normalt inte skriver på någon typ av avtal så säger att jag inte får vidarebefordra någonting utan man håller sig inom vissa gränser. Men de där gränserna var ju alltid flytande. Man kunde titta på när styrelsens ordförande berättade. Hade han ett litet leende på läpparna eller hur var det? Man kunde få ut mer. Så att de drev på utvecklingen kraftigt. Samtidigt hade de problem med vilka skulle sitta i valberedningarna. Vilka var de anställt, var duktiga. De hade suttit och, ofta på Handelshögskolan i Stockholm och lärt sig analysera bolag. Men kunde de någonting kring personer? Hade de ett nätverk? Så vi kunde få fram de här fina effekterna. Där tog det flera år innan vi fick ett tillräckligt kunnande hos valberedningarna.
2008 skrev Dagens Industri att de häftiga kurssvängningarna i Ericsson fick dig att gå till hård attack mot finansfolket, citat. De stora spekulanterna manipulerar småspararna på börsen, slutcitat, menade du här då. Idag har vi ju sett ett flertal blankningsattacker med ibland dåligt underbyggda argument enligt bolagen. Samtidigt som de inte sällan kan släppas under tyst period. Och dessutom har det förekommit syndikering av blankningspositioner så att man har kommit under gränsvärden för rapportering till Finansinspektionen och därmed flugit under radarn då helt enkelt. Det här är något som jag själv har lyft med Ekobrottsmyndigheten när jag pratade med dem tidigare och de har även medialt sagt att man noterat det här och är intresserade av att titta närmare på det här. Jag tycker inte att det här är bra för småspararna. Blanka, det kan man tycka vad man vill om, men att göra det på ett utstuderat sånt här sätt och till och med försöka flyga under radarn, då har man inte rent mjöl i påsen i min bok. Blankning och blankningsattacker, vad är din syn på det?
Jag avskyr allt vad blankning heter. Jag har den grunduppfattningen att det här är någonting som syftar till inom lagliga, för närvarande lagliga gränser, att kraftigt förändra en aktiekurs. Det tillför inte bolagen någonting i huvud taget. Tvärtom, ofta driver ner kurserna så kraftigt att en kommande nyemission försvåras. Det blir inte alls så lätt att få med pengar från externa personer. Vad man gör är ju att man lånar aktier i marknaden. Vad jag har förstått så ställer Nordnet upp med alla sina depåkunders aktier och lånar ut dem. Och man vräker ut aktier i marknaden med ett enda syfte, få ner kursen så mycket som möjligt. Därefter så vill man återköpa aktier till mycket lägre nivå som man sedan lämnar tillbaka till dem som har lånat ut dem. Om vi ska ha den här typen av konstigheter i marknaden, då måste det här regleras ordentligt ytterligare. Jag tycker inte det är rimligt när vi har sett senaste dagarna att 14%, ibland till och med ännu lite mer, av alla aktier i ett bolag är föremål för någon typ av konstiga transaktioner, blankningstransaktioner. Detta är inte normalt. Dilemmat är att skulle vi förbjuda det här, vilket jag med glädje skulle ställa upp på, så kommer hela den verksamheten att flytta över till London eller New York och skötas där. Det går inte, det måste vara en internationell attack i så fall. Det här omfattar, om man tittar på Finansinspektionen som för listor över allt det här, omfattar för närvarande cirka 400 bolag av alla börsernas bolag. Det är häpnadsväckande hur man kan manipulera kurser i så enormt många sammanhang och försvåra eller förstöra en kursbildning på det sättet. Mm. Sen vet jag att det är många fondkonstnärer som tycker det är väldigt bra för de tjänar courtage. Det är ju, först ska man aktierna säljas, sen ska de återköpas. Och det kan bli riktigt fina courtage-situationer. Sen får man fråga sig, vem har egentligen makten i bolag när sånt här sker? Vem övergår alla de aktierna som säljs? Vem övergår de till? Vem tar hand om dem? Vad är det för personer? Kan de rubba makten helt och hållet och driva igenom andra saker? Finns inte utrett, inte studerat, ingenting kring den biten. Men maktfrågan är väldigt väsentlig. Mm.
Finns det några andra viktiga frågor idag för att stärka småspararnas ställning?
Ja, en viktig fråga är, alla har inte ISK. Och jag tycker att ISK behöver studeras och regeringen håller uppenbarligen på med det. Att istället för att betala reavinstskatt och utdelningsskatt få en slags förmögenhetsskatt varje år. Det låter inte så mycket, det är ju ganska små procenttal kan man tycka. Men börjar man se på lång sikt, låt säga att vi har en portfölj som vi håller oförändrad. Det är stora summor så småningom som rinner iväg till skatt här. Och Magdalena Andersson höjde vid två tillfällen och försvårade läget ytterligare. Det här måste tittas väsentligt mer på. En annan fråga är alla de 2,5 miljon personer som äger VP-konton idag. Som ibland har ISK, ibland inte alls har ISK. Hur är det med deras förluster? Varför får inte de spara förluster? Vilket man inte får. Däremot äger ett bolag, äger aktierna ett bolag. Då får jag spara förlusterna i evig tid. Här har jag haft uppe med centralt folk vid olika tillfällen. Och jag vet åtminstone att bland de högsta inom regeringen så vet man om den här frågan. Och jag hoppas att det kan leda till någonting.
Jätteintressant. Du har ju som sagt varit med under förbundets storhetstid och befunnit dig på barrikaderna i stora frågor. Både för aktiespararna men även för landet som helhet får man ju ändå faktiskt säga. För en del bolag är stora, det är en stor skattebas, de har många anställda, det är många som har sitt levande så att säga från de här bolagen. Vilken period tycker du har varit förbundets absoluta storhetstid och vilka har varit de viktigaste striderna i aktiespararnas historia där du har varit med?
Ja, det finns flera sådana där tillfällen, men Volvo-Renault-affären tror jag var en riktigt stor händelse. som lyfte fram förbundet väldigt, väldigt mycket. Men den massmediala exponeringen att ständigt finnas med i radio, tv, tidningar. Jag vet inte hur många gånger jag var exponerad. Normalt på den här tiden låg exponeringen på 3-5 intervjuer per dag. Per dag. Och det var helt otroligt. Jag minns en gång Svenska Dagbladet ringde mig och sa, vet du om att i Dagens Näringsliv så finns du basen till 3 olika artiklar är du. Ja, så ja. Jag tillämpar principen att när jag hela tiden ser information som är offentlig och bedömer att det är en intressant information, så ringde jag en journalist och byggde upp ett kontaktnät den vägen. De visste att jag gav dem hjälp, då hjälpte de gärna mig när jag ville komma fram med synpunkter. Och det här skapade en väldigt bra stämning inom förbundet. Vi var inne, vi betydde någonting. Och det fanns också mycket som man behövde påverka på den tiden. Framförallt på informationssidan. Och det fick vi successivt genom att ställa krav på att vi måste få reda på varför det har hänt och varför tog ni det här beslutet och så vidare. Vi medverkade till att popularisera ägandet. Mm. Vilket var en viktig sak. När denna popularisering dessutom kombineras med kursuppgångar i marknaden, då blir det riktig bingo av alltihop.
En annan liten detalj som har fastnat på min radar här, det är AstraZeneca-affären.
Mm.
Här har du sagt att det var gravt uruselt pris för Sverige.
Ja.
Utveckla.
Det var framförallt Lars-Erik Forsgård som ju bor i Södertälje som engagerade sig i den. Han kopplade in en mycket duktig analytiker som fick tag i sån information som var hemlig men som var offentligt tillgänglig på amerikanska hemsidor. Mm. Man betonar att detta är totalt hemligt. Bara läsa innantill. Och AstraZeneca-affären, så vitt vi kunde konstatera, berodde den på att de stora ägarna ansåg att Astra är för litet bolag för att kunna lyckas. Man måste köra ihop det med något annat bolag. Och då hittar man Zeneca som betraktades som, rent ut sagt, och det var en allmän uppfattning, en skitbolag. Det värderades till ett P-tal och Astra värderades till ett annat P-tal. Den ena var 20 och andra var 40. Trots att det var så skilda, enormt skilda värderingar. Och Zeneca betraktades som att var oerhört mycket mer värt än Astra. Så kördes de ihop på 2 helt skilda värderingar. Den analytiker som vi anlitade här, han gjorde bedömningen. Och Lars-Erik ställde fullkomligt upp på detta. Att vi genom den här affärens upplägg förlorar AstraZenecas ägare närmare 50 miljarder svenska kronor.
Oh,
50 miljarder. Vi gav ut en vitbok kring detta som avslöjar allt det här. Jag minns jag kom med flyg från någonstans ifrån och stiger av i Bromma. Möter där en av landets största förvaltare. Och jag tar upp med honom, hur kommer det sig att ni går med att sälja era Astra-aktier till den här nivån? Det är så. Men håller du med mig att det är dåligt pris? Ja, visst. Men varför gör du ingenting då, Gunnar Jan? Om du kan hitta någon annan storägare som säger ja här, kommer vi omedelbart att ställa upp och affären omöjliggörs? Kan du hitta en sån? Nej. Och då insåg man att spelet bakom kulisserna var något ruttet. Det här har inte berättat speciellt mycket, men jag har sagt det i några sammanhang.
Okej. Okay. När jag hade med Sofina Schemsson Ekvall här i podden, som du har varit chef för, så sa hon att Sverige tolkat regelverk lite annorlunda än andra länder i Europa, varpå många av våra fina svenska nationalklenoder har hamnat i utländska ägo genom åren. Vad har du för tankar kring det då?
Ja, tyvärr är det på det sättet. Sverige öppnar ju sitt möjligheterna för att äga svenska aktier från utlänningars sida. Tidigare var det så att man endast via en speciell valuta kunde hantera utländska aktier. Varför skedde det här? Och en viktig orsak är att detta lilla land hade så många och så stora bolag att man inte bedömde att det kapital som behövs för de här bolagen på sikt kommer att räcka till. Vi är tvingade att acceptera att utlänningar tar hand om en del om våra stora bolag ska kunna fortsätta leva. Och leva på den nivå de vill leva på. Och det gjorde att man ju ganska snabbt köpte in sig och idag har ungefär 40% av aktierna eller av börsvärdet hos utländska ägare. Det här har inte påverkat utvecklingen i Sverige synligt i alla fall, i stort sett alls. Sen har ju flera bolag försvunnit iväg. Scania tycker jag är det mest bedrövliga som har insett. Det är Percy Barnevik som låg bakom den delen. Så att det var en nödvändighet för att få fram mer kapital. Sen är ju Sverige unikt genom att här finns möjlighet att träna sig om man är vd eller vice vd, ekonomichef och så här på toppnivå, träna att leda stora bolag. Går du till lilla Danmark, det finns bara några enstaka bolag man kan hålla på träna på det sättet. Likartat är det med Norge. Vi har en unik möjlighet. Det var en viktig bas för att Sverige industriellt skulle kunna utvecklas på det sätt det har utgjort.
En fråga som jag tycker är lite intressant och som jag vet svaret på, eller jag tror att jag vet svaret i alla fall. Mm. Men jag är ändå nyfiken på din syn här. I media för inte allt för länge sedan så skrev man om Volvo Cars ordförande Erik Li, eller Li Shifu, som inte har bemödat sig att komma till Sverige på stämman vid något tillfälle som jag har förstått utan kör det digitalt. Jag tror inte att Gunnar gillar det här.
Alltså, är man vald till att sitta i en styrelse så är det en ansvarsposition. Det är den högsta beslutande organet. Det är viktigt att de som är där också har förmål för, eller diskutera igenom fråga efter fråga och vi får synpunkt från olika håll. Här kan leda till att man tar beslut som strider mot huvudägarnas inriktning. Och man får tankar, idéer som inte riktigt stämmer med vad huvudägarna vill. Vilket kan leda till stora svårigheter. Tycker det här är en bedrövlig situation. Samtidigt är det ju ganska konstigt att detta lilla land har haft två stycken tillverkare av personbilar. Två olika tillverkare lastbilar. Ett land med 6-7 miljoner invånare för ett antal år sedan. Och det har varit väldigt befruktande för de här bolagen att de har expanderat så kraftigt genom att man har varit intensiva konkurrenter. Intensiva konkurrenter.
Och fantastisk ingenjörskonst med tanke på det vi pratade om tidigare här, att försöka få in mer av det tekniska kunnandet i styrelsen också.
Ja.
Å andra sidan, förutom att en del bolag har köpts ut genom åren, så har vi sett en stark tillströmning av nya småbolag som blir morgondagens kronjuveler. Och här har ju småspararna spelat en mycket viktig roll, tänker jag. Och det var just här då också som Financial Times kom in, där jag pratade om i början av podden, för de skrev en artikel om det här idag. Där framgick det att svenskarna är mest aktietokiga i Europa, lockar flest noteringar samtidigt som svenska börsen gått bäst sedan 2014 då, jämfört med Eurostox 600 och FTSE 100 i UK. Och att andelen bolag med minst 250 anställda som är börsnoterade är skyhögt. Det är en faktor 3 mot tvåan Finland. Det här kopplat till att du också har varit styrelseledamot i Aktietorget, numera Spotlight då. Hur går dina tankar kring den här frågan? Jag menar, vi småsparare, det har ju varit en fantastisk mylla för många bolag att kunna växa upp i.
Ja, det här är en enastående situation att vi är det aktierikaste bolaget börsmässigt i hela Europa. Det finns mycket, eller väldigt många bolag som via småspararna har fått pengar för att fortsätta sitt utvecklingsarbete, som inte hade lyckats överhuvudtaget. Man har lyft fram bolagen där styrelsens ordförande eller grundaren tidigare belånat sin villa, familjemedlemmar ställt upp med pengar, kompisar ställt upp med pengar och nu har man helt plötsligt fått tillgång till miljardbelopp sammanlagt. Och det, via småspararna. Det tråkiga är att omsättningen i många av de här bolagen på börsen är så liten så att Är det en lite kris som man skulle behöva få fram pengar, är det väldigt svårt att sälja 1000 eller 10 000 aktier. Marknaden är för liten. Men det är en glädje att det ändå finns. I normala omständigheter fungerar detta på ett gott sätt. Mm. Eller väldigt gott sätt. Under hösten här hade vi mellan 5 och 10 nyemissioner som signaleras ut varje vecka. Varje vecka. Mm. Jag är själv ägare till ett mycket stort antal bolag, mycket medvetet, alltså inga enorma kvantitet, för jag har inte råd med.
Men många aktier, det kan jag tänka mig. Man har nu när man har lärt känna dig i det här avsnittet, det ante mig.
Ja.
Du älskar aktier, ja, som sagt.
Den vägen kan jag alltid när jag möter en vd säga att jag äger lite aktier, vårt bolag jag också.
Ja,
och när man argumenterar på en stämma kan man alltid säga att jag är själv aktieägare.
Jag tycker om, inte minst Johan Forssell på Investor, kära med aktieägare. Jag tycker att det finns något ödmjukt och ganska fötterna på jorden med det.
Ja.
Sättet att uttrycka sig.
Så att hela den här framkomstmöjligheten för det småbolag Sverige har lyckats, tycker jag, på ett riktigt hyggligt sätt. Mm. Sen tycker jag det är tråkigt att Aktietorget, som var egentligen där det grundades, mer eller mindre körs över av First North genom juridiska intjänande paragrafer. Tycker en tråkig utveckling, men så är det.
Och First North då, alltså Nasdaq Stockholmsbörsens farmalista, om man så säger.
Ja, så är det.
Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit då genom åren?
Medverka till att Sverige har blivit ett land där så många människor äger aktier och också därmed har förbättrat sin privata ekonomi mycket, mycket mer än de har haft, som i många andra länder, bara ett rent banksparande.
Och största motgången då?
Kanske. Jag var inblandad också i trusteraffären. Att en eller två dagar innan trusteraffären avslöjades satt jag och läste Svenska Dagbladet. Och noterade konstigheter. Vad är det här för någonting? Det här är något som inte riktigt stämmer. Och där ska jag ta och titta på. Och sen hann jag inte med det innan Svenskan i ett helt uppslag. Med en gamla storlek på tidningen avslöjade hela affären. Med Lord Moyne.
Och här får vi väl också säga, det är ju Sveriges Radio, kan det vara P3-dokumentär. Det finns ju en fantastisk dokumentär om Trustor härvan för den som vill förkovra sig, mycket, mycket välgjord, om det är så att man vill höra historien kring det här, och 400 flaskor kristall inte minst. Mycket galenskap.
Trustors ledande person här, han var ju också anställd i en dotterbolag till Sandvik-koncernen, och de skulle ha bolagsstämma, och då ringer antingen vd eller också vd i Sandvik till mig och säger att den kritik du har sammanfört fram här och att du har uppmanat folk att inte rösta för ansvarsfrihet, den kommer att leda till, om det här går igenom på den här trustorsbolagsstämma, kommer att leda till att den här personen med omedelbar verkan kommer att avskiljas och lämna posten. Du bara blir medveten om detta. Det är jag helt medveten om, så vi tänker rösta mot ansvarsfrihet. Och de hade sin stämma, vi röstade mot ansvarsfrihet, och han åkte ut omedelbart som vd. Eller styrelseförande var det.
Man, väldigt trevligt det här med historiens vingslag som är en röd tråd i den här podden. Du har ju genom alla år byggt ett enormt nätverk.
Ja.
Melker Körling och Gert-Erik Lindqvist, MSAB, Nibe är två personer som du har uppskattat mycket.
Ja.
Vilka andra företagsledare känner du att du imponeras av? För till syvende och sist så handlar det om människor. Ibland kan jag känna, tänk om man, jag menar, många pratar om Warren Buffett och Charlie Munger och sådär. Man vill ju hitta såna här riktigt bra människor, företagsledare i relativt tidig ålder så att man kan följa med under lång tid, så att säga. Vilka andra guldkorn har du på radarn?
Alltså en som är lite annorlunda genom sitt mer bryska sätt att argumentera, det var ju Gustav Douglas.
Just det.
Han var ju mycket framgångsrik och många glömmer bort hans Latour.
Mm.
Men det har varit en storartad insats han har gjort. ytterligt bestämd och var, så här är det bara. Det var liksom ingen snack om saken, utan han körde den stilen. Men han gick hem och han valde medvetet duktigt folk som blev vd:ar i de olika bolagen. Det var en stor framgång för honom på det sättet.
Och Gustav Douglas vet jag också uppskattade ju aktiespararna med tanke. Ja. Han gick ur tiden i fjol, men ja. När aktiespararna firade 50-årsjubileum, det här måste ha varit 2016, så var det ju en stor, stor middag i en stor lokal. Och vet jag att Gustav Douglas också var där.
Ja.
Mm. Är det några andra personer som är i livet företagsledare som du känner att ja, men det här skulle kunna vara farmalistan med tanke på att vi pratade om Aktietorget och First North då, som känns det här är spännande individer, duktiga personer, det här kan vara spännande att följa deras resa under en tid.
Alltså många som möter en av de här toppvd:arna vi har i Sverige är förvånade över att de trodde att en så central vd måste vara en mycket bestämd person och svår att göra med och sådär. Tvärtom, man hamnar aldrig på den centrala nivån om man inte har en väldigt fin personlighet. Mm. Och tänker sig för och lyssnar och fattar kloka beslut och allt detta. Och det finns många sådana direktörer man har under årens lopp verkligen tyckt om. Så här, på rak arm... Du har nämnt flera av de här som jag riktigt tycker om. Ulf Hedlund på Svolder är naturligtvis en man som blyg, får man nästan säga, lite tystlåten, som ändå har lyckats under så många år förränta en aktieportfölj på så utomordentligt gott sätt. Det är inte många som gör det. Tänka på det sättet han har gjort. Tänka långsiktigt och ta risker, vilket han gjorde. Alltså Melker Schörling var ju likartad när han grundade, gick in första gången i Securitas i Danmark med 800 anställda och lyckades bygga upp en världskoncern på flera olika områden. Assa Abloy och Securitas, Nibe var ju med och Hexagon och Hexpol och så vidare. Melker Schörling tog mycket stora risker, men hade total kontroll över riskerna och lyckades. En man som kommer från mycket enkla omständigheter i ett enkelt bondehem, som blev en av Sveriges mest förmögna personer när han dog, hade en förmögenhet på 122 miljarder svenska kronor. Oerhört vänlig, oerhört trevlig, men man kände ändå att han bearbetar saker och ting man tar upp mycket, mycket snabbt. Har helt klart för sig vad som gäller. Är totalt genomtänkt. Ändå ger han ett mycket sympatiskt intryck. Man känner det är en person man skulle vilja jobba med. Mm. Fantastisk människa.
I andra ringhörnan från beröm så har vi ju kritik. Och du menar att analytiker inte sällan kanske höjer riktkurser efter uppgång och sänker riktkurser efter nedgång. Här är det mer åt kritikhållet.
Så jag är väldigt förvånad över många svenska analytiker som efter att ett bolag har stigit i kurs 20, 30, 50%, så kommer analysen att det här är fortsatt köpvärt. Alltså när det mesta ofta är gjort, då kommer man. Idag är det en märklig sits. Vi har överallt, vad man än läser nästan, så finns det analyser av bolag. Köp, 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 köp. Och Svenska Dagbladet en gång per dag tycker jag brukar vara väldigt genomtänkta. Jag läser tidningen Affärsvärlden sen, ja, vad kan det ha varit? Början på 60-talet. Jag prenumererar på den. Mycket kompetenta. Sen har tidningen Aktiespararen, som i stort sett bara bygger numera på köpanalyser, och jag har sagt att det räcker inte, medlemmar vill ha mer än bara köpanalyser, det dräller av dem. Man får sådana här veckobrev, månadsbrev, dagsbrev med köp, 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 finns hur mycket som helst. Jag har ju hört människor som säger att jag orkar inte med det, jag orkar inte läsa alla med. Ja, men jag har läst 5 eller 10 eller 20 stycken, det är en sak, det kommer fler, en till om dagen. Nu får det vara nog här. Det finns liksom ingen kvalitet. Och jag vet om journalister som får uppdrag från redaktionen att till imorgon, du har 4 timmar på dig, skriv en analys på det där. Och så gör man det.
Och då blir det därefter?
Ja. Mm. Och det, sen är det klart att det finns ju många analytiker som är oerhört duktiga och kompetenta. Mm. För mig finns det en enda väsentlig sak när det gäller bolagen och vad man ska köpa eller inte. Och det är vem som är verkställande direktör. Det är helt avgörande för mig. Helt avgörande.
Ja, för det här är lite spännande. För nu är jag intresserad av hur du sparar och investerar själv. Och jag vet att du har sagt att du snarast väljer vd istället för ett bolag.
Ja.
Det här är, och så, jag älskar företagskultur. Jag älskar människor. Jag älskar de som har fötterna på jorden. Jag tycker att det här är ett otroligt intressant sätt att se på det hela, just att välja människan och individen. För till syvende och sist så handlar det om människor. Berätta om din filosofi och strategi och hur du tänker.
En orsak till att jag går på många bolagsstämmer är att jag vill lära känna ledningen för bolaget. Inte bara styrelsens ordförande utan framförallt verkställande direktören. Jag vill gärna ställa en del frågor. Jag tycker det är intressant att se hur svarar man på de här frågorna. Det finns många vd:ar som man under årens lopp har känt att det här kommer att bli någonting. Man tittar på AdLife, ett typiskt sånt bolag. Intressant. Det finns... jag pratar gärna med vd efter eller före. För att få lite mer grepp om honom. Och om inte vd fungerar kommer det aldrig att bli någonting av bolaget. Mm. Det är en gammal god sanning. Mm. Det går inte att kompensera en dålig vd med en duktig ekonomichef eller teknisk chef eller administrativ chef eller IT-chef eller vad det kan vara för någonting. Sen är det klart att man kan inte alltid göra en korrekt bedömning. En del vd är ju oerhört utåtriktade, fantastiska sällskapsmänniskor och ger ett otroligt intryck, men fungerar inte som verkställande direktör. Och där har styrelsen ett väldigt stort ansvar. Sedan på den framgångsrika placeringen man har gjort så har det nästan alltid varit duktig vd som har varit det gällande. Mm. Nästan alltid.
Och på tal om framgångsrika investeringar, Fortnox är ju en svensk framgångssaga. Mm. Den kom du in på, jag vet inte ens om jag vill säga det, 8 öre.
Ja, ja.
Vad var det som lockade där?
Det var den kloka affärsidén och grundarens engagemang som sen ledde till ett eget bolag och nya kompetenser som kom in. Grundaren tror jag inte hade lyckats föra bolaget till de här gigantiska nivåerna.
Har vi med Olof Hallrup?
Ja. Mm. Man hade i det bolaget en affärsidé som jag tyckte stämde väldigt väl överens. Man svenska bankernas tröghet omsattes i icke-tröghet via det här bolaget. Mm. Och man har sett hur de hela tiden har successivt byggt på affärsidén till att bli ett bolag som, vad är det, 350 000 kunder, någonting sånt där. Och sen i praktiken, det firar sig av knoppning med något dit. Knoppar jag av en verksamhet som drivs i Finland med flera möjligheter att driva på kontinenten. Där jag kände att det här kommer att bli någonting. De är genomtänkta. Mm. Och det var de.
Är det den bästa aktieaffären genom tiderna?
Alltså, en sak är att räkna procent. Det
Aha, det kanske du tänker att det var en lite... Det är alltid lätt i efterhand att känna, gud förben, att det var en för liten stek.
Alltså... Man talar om goda placeringar, är procentuellt god eller kronmässigt god. När det gäller Fortnox, jag gick in där i god tid till alltså väldigt låga belopp och har aktierna kvar. Mm. Och det har varit en fantastisk resa, det kan jag säga. Mm. Men det finns ju flera andra såna här som har gått väldigt bra. Genovis som, jag undrar om man... vad några kronor man köpte för ligger på 25 och sånt där just nu. Det finns ett antal som ofta är väldigt tysta. Det är ingen som märker dem. Och de rekommenderas inte av några, för att det går inte att rekommendera ett bolag. Det finns inte tillgång till mer än 5000 aktier per dag, någonting sånt där. Den typen av småplaceringar som kan bli väldigt framgångsrika, den kanske man skulle titta lite mer på.
Just det, och här är jag ju tacksam över att budet föll där och att man fick tillbaka sina aktier. Den har gått upp till 24 kronor och fick tillbaka dem och föll ner snabbt ner till 16 kronor där någonstans. Men sen vart det bra i slutändan ändå. Och just det här som du säger också, mindre bolag och det institutionella kapitalet har inte riktigt letat sig dit. Under en miljard är otänkbart för de allra flesta, och du har inte... Kan de bjuda på fortsatt ganska saftig, delikat vinsttillväxt plus att du får en multiplexpansion på det, så kan det bli en ganska fin mumma, tänker jag. Mm. Vilka är dina bästa tips till de som vill bli framgångsrika på börsen då?
Ja, första är det inte att hålla på med det som alla analytiker och Tins rekommendation håller på med. Det är bara korta affärer. Man ska köpa nu på 110 kronor och sen sälja på 117,50. Jag är totalt ointresserad av den typen av affärer. Utan jag rekommenderar Tagmaster här för ett tag sedan. Jag har samarbetat tidigare mycket med Bernt Inge, eller Bernt Ingman, som är styrelseordförande där. Jag vet hans enorma kapacitet från Beijer F som man byggde från 1,5 miljarder i omsättning och mer än 10 gånger högre omsättning han lämnade. Han håller på med Pricer dessutom. Det kommer hända någonting i Pricer. Mannen är så pass duktig att, och det är en styrelseordförande, att det är bara att följa en sån person. Och om det ska ta ett halvt år eller ett år, det vet jag inte. När jag är ute och talar aktier i Aktiespararnas olika lokalavdelningar så brukar jag alltid säga att detta är inte en aktie som kommer att kanske gå högt på 3 månader ens. Kanske ta ett halvt år, men den är genomtänkt. Det kommer att bli någonting av det här.
Det känns som att det är kanske lite mer sunt. Också lite trevligare positionen att någonting bara som media ibland skriver 3 aktier som ska dubblas till årsskiftet, det känns lite oseriöst.
Men går man tillbaka och tittar på om jag köpte aktier på 80-talet eller kanske början på 90-talet, så finns det ganska många av storbolagen man kunde köpa, omräknat för emissionen som har varit då, köpa för 2, 3, 5, 7, 8 kronor som idag ligger 200, 300, 400, 500 kronor. Det är inget sällsynt detta. 10 gånger upp på ett antal år. Och jag brukar visa det samtidigt som folk säger, ja men du förstår, jag är 78 och det är inte så intressant för mig att köpa något som är 10 år framåt. Så att det finns olika, på så sätt olika marknader. Men de som inte orkar med att dagligen titta, utan köp då, allra enklast är köp Investor. Där har man andra som sköter förvaltning av mina pengar. Och har uppenbarligen gjort det på ett väldigt gott sätt under många år.
Ja, vi pratade om det här för en tid sedan i podden med debatten kring aktiv kontra passiv förvaltning och indexfonder. Mm. Många menar ju, det här är ett ämne som ibland blåser upp på finanstwitter, där man säger att det går inte att slå börsen. Det är klart att man bara ska äga indexfonder. Vad är din syn kring den frågan?
Alltså det är en märklig situation att vi i det här landet lägger förmodligen ett antal 100 miljoner kronor på analytiker. Och i stort sett ser vi inte att analytikernas förslag är bättre än indexutvecklingen, generalindexutvecklingen. Ligger då inte en del i den där man talar om att apan kastar pil? Är det en lika säker metod som analytikermetoden? Ja, i många fall är det det. Det är på något sätt för lätt att bli analytiker. Samtidigt är det fruktansvärt svårt att kunna bedöma framtiden. Och det är en av orsakerna till att jag värdesätter verksamheten i Törn så mycket. Att han har en bättre möjlighet än de flesta andra att bedöma framtiden. Och då ska väl jag satsa på den personen i så fall. Och det tycker jag jag vill göra.
Så om man vill försöka slå börsen så är det inte fel, nej, att gå på årsstämmor och bilda sig en uppfattning kring person, vd, hur vd började svara på frågor.
Ja.
Och det man också brukar säga att kroppsspråk är någonstans 60-70% av kommunikationen. Så det är viktigt att bilda sig en uppfattning där.
Ja.
Och hitta kanske vdn snarare än aktien först.
Mm.
Sista frågan då. Vem skulle du vilja lyssna till i ett kommande avsnitt av podden?
Alltså jag hade velat lyssna på Melker Schörling. Det är inte aktuellt. Men Carl Bennet. Tror jag skulle vara väldigt intressant. Det är en entusiastisk och mycket klok person. Ja, vi hade ett sånt där stort aktiespararmöte i Göteborg för några år sedan. Då vi tyckte det skulle vara viktigt att ha en personlig intervju med någon. För att bryta mot allt möte annat som hände under ett sånt möte. Och då blev det Carl Bennet, så jag ringde upp Carl. Och han konstaterade att jag ska se i almanackan. Jag är ledig den här dagen. Jag kan komma. Vad ska vi ta upp för någonting? Ja, behöver jag skriva något? Behöver jag visa några bilder? Jag har inte tid med sånt. Nej, det behöver du inte. Du sitter i en fåtölj, jag sitter i en annan fåtölj. Sen sitter vi och pratar en halvtimme. Det är jättelyckat. Och han är ordentligt utåtriktad. Folk förstår vad han håller på med. Han säger som det är. Jättebra. Ta gärna hit Carl.
Jättebra tips. Vi ska självklart försöka få hit Carl Bennet. Gunnar, tusen tack för att du kom till podden och berättade din resa över många årtionden i förbundet, din förkärlek till aktier, dina spaningar och medskick från över 2000 årsstämmor. Innan vi skiljs åt idag så vill jag bara säga stort lycka till och ha så roligt på årets stämmoturism. För jag vet att det ligger många stämmor framför dig. Tusen tack för att du kom till podden.
Tack så mycket.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.